Ja, ännu en gång så har jag alltså sagt ja. Och det är alltså med tacknämlighet alltså till Gud att han heller mig uppe till att alltså få anledning till att svara ja och vara med. För är det något som jag följer på, så är det det att med i vår tid alltså har ett skrikande behov för att få lära värdien av bibeltimmar i motsättning till möter. Alltså möter och bibeltimmar, det är alltså två helt forskjelliga ting. Och när det gäller bibeltimmar så är det alltså omöjligt. Det är helt omöjligt, enten på ett eller flera möter, att få erstatta en bibeltimme. För en bibeltimme, då håller man på alltså hela veckan, och en vecka är alltså bara en gedig anledning, bara till en svaka begynnelse till att lära och känna ett enaste tema. Så det är utelukkande att få det kännskapet utan alltså att de har bibeltimmar. Att de tar alltså och har syn för det och har sans för det och ger oss språk av det. Men alltså förutsättningen är ju alltså att det tränger ju inte alltså besöka mig till oss och läsa Bibeln. För det kan en göra. Det kan alla göra. Det gör du för din egen del. Men det en har gjort alltså erfaringar. Detta säger bara till förmedbjudna. Det som jag har gjort en erfaring av, det är att när den enkelte läser Bibeln på egen hand och blir alltså inspirerad ifrån sporadiska möter som man går på, så är det alltså så begränsad, så kolossalt begränsad del av det som Gud har åpenbart för oss och gett oss, gjort känt för oss, som har fått kännskap till, att det mesta parten alltså, det är med helt oviden om alltså. Och det är bara en måte att få kännskap till det. Det är vi alltså sammanhängande läsning av Bibeln över ett ämne, så som man nu har, att Jesus Kristus ska lysa för dig. Det är alltså det är huvudhänsikt med hela Bibeln. Men det är så, nu ska man ju begläsa, men det är så, en kan läsa för sig själv och en kan läsa i samma andra, så på Jesu tid så var det någon som var skriftlärde och hade det som en enaste uppgave i livet att läsa Bibeln. Gjorde inte något annat. Och någon av dem hade läst den så kolossalt gott att de kunde han på rams. Och när Jesus snackade med dem och hörte på dem, så säger han till, har du aldrig läst? Så har jag inte gjort något annat. Men de hade ju aldrig alltså läst Bibeln slik så Jesus lärde de där två männen på väg till Emmaus. När Jesus begynte ifra Moses och ifra alla skriften och utla för dig ifra alla dessa skrifterna det som var skrevet om han. Och visst alltså med läsa Bibeln utan att läsa det, att det som är skreven, oavsett vad som är skreven, så är det skrevet om Kristus. Och då ska jag säga alltså att det får en annan innehåll. Och nu alltså ska man läsa det som är tema hämtat direkt ifrån Efeserbrevet, det 5:e kapitel och det 14:e vers. Och det läser man i Jesu namn. Därför säger skriften, vakna upp du som sover och stå upp från de döda, och Kristus skall lysa för dig. Herre Jesus, vi vill igen vända sinnet vårt och tanken till dig i tacknämlighet för att man ska få lov att vara samlad i stund. och koncentrera oss om dig. Samla all vår uppmärksamhet om det som skriften säger, som vi må vakna upp för, som vi har varit obevisste för, om vi kunde få vakna upp och så se det att det skrev om dig, slik alltså att du får lysa för oss. Och det var det du ville. Du ville vara ett lys för oss och stråla för oss och begeistra oss, upplysa oss, vägleda oss, gläd oss, fryd oss, att du alltid lyser för oss. Men vill få lov att nedbed din välsignelse över stunden och över ordet och över det som ska sägas i förbindelse med detta vers som jag nu har läst. Jag ber i ditt dyrbara namn. Amen. Alltså detta är inte något citat ifrån Bibeln, men alltså när han säger det här, därför säger skriften, så är det alltså något som skriften tillsammans, alltså ifrån begynnelsen och till slutten, hela Bibelns budskap och allt det som är skriven ifrån begynnelsen till slut, det är sagt med denna hänsikt, därför säger skriften. Och det denne säger alltså, det är att en skulle vakna upp alltså för sannheter som en sover för. Och när en sover så är en obevisst, då är en alltså inte uppmärksam på det. Och där är alltså det viktigaste, det är tingen som får Kristus till att lysa för oss. Men jag har tänkt och med rätt alltså att djävulen har förblindat i vantrosin, så att härligheten i Jesu Kristi åsyn inte ska skinna för dig och stråla för dig. Men sannligen mig alltså, så har det lucknast för Gud att få oss att sovna för enkelte sannheter. Så hvis man vaknar upp för dig, så skinner Kristus för oss på en alldeles ny måte. Så han tar oss alltså med hud och hår. Alltså han lyser för oss och begeistrar oss med att han får uppenbara sig på den rätta måten. Därför säger skriften. Han förklarar det. Varför? Grunden alltså är att själv om man har liv i Gud alltså, för när du sover så har du liv. Men du sover alltså, så är det sannligen inte stor forskjell på en som sover och en som är död, visst han är nettopp död. Och visst en unge som är nettopp död, så kan du inte se forskjell i det hela. Och inte när det är gamla. En gång jag såg alltså, satt på stora sån sykehjem alltså, när jag fyllt året mitt. Så var du dagen i Kösvold, så hade önskat ett besök. Och så satt den där hela kväll. Och när jag kom så var jag med full bevissthet, och det var väl den sista stunden och timen var med full bevissthet, för när hon sovnade så sovnade hon visst, utan att komma till full bevissthet efterpå. Men alltså det var helt fullt bevissthet, och så när han hade suttit där alltså alena med henne i det oändliga, så ja, till slut så sovnade i stund, så pustade och hoppte, alltså kroppen hoppte för var gång och drog pusten, och så något tid så blev det blickstilt, och jag spekulerade om man nu är sovnat inför gott alltså, för det var inte bevegelse i kroppen eller något. Nej, plötsligt så hoppade det igen alltså, och så drog pusten på nytt igen. Men alltså när hon låg där alltså stilt och sov, så kunde jag inte vara i stand till, jag så satt kloss upp till henne och göra forskjell på om hon sov eller om hon var död. Så likt kan det vara alltså. Och vara död och vara ofrälste och vara alltså sovandes över för enkelte sannheter i Bibeln. Alltså när han har liv så så vet man inte när livet, enten man våkar eller man sover, så hör man om det. Men du all världen, lägger väl alltså när skriften får oss till att vakna upp för det, så som här blir kunngjort, så sker det nog. Och det är så då Bibeln, hela skriften alltså, säger det, att med så höjer Herren det, som är alltså i den författning att för vissa sannheter så sover man och tränger vakna upp. Och den första sannheten, eller, jag kan räkna det upp alla med en gång, alltså det är fyra sannheter, fyra förhåll som skriften här alltså väcker oss upp för oss att se vid avslutningen av Efesarbrevet. Och hade man läst nästa vers, så hade man läst alltså hensikten med att Bibeln säger vakna upp du som sover, du som hör här om det. Det var för att man skulle se till hvorledes man kan vandra varlig, icke som uvise, men som vise. Så det har något med vandringen att göra, det är så jävla sagt. Och ska alltså vandringen vara värdig för det kall som är kallt med, så det fjärde kapitel och första versen fortäller oss, så är det alltså slike sannheter som håller oss vakna och som lyser för oss, enten det dag eller natt, enten du är ung eller gammal. Det är alltså, det är sagor alltså. Den första förhållet, ska jag nämna det, alltså det är fyra. Det är fyra förhåll här alltså som man blir vakt upp för. Och det första förhållet är det finaste och det första och det största. Det är förhållet mellan hustru och man. Det andra förhållet som jag har omtalt, det är förhållet mellan båden och föräldrar. Det tredje förhållet, det är förhållet mellan tjänare och herren, deras herre. Och det fjärde förhållet, det är alltså mellan soldater eller stridsmän och härförare. De fyra förhållen är det som tas upp här, som är väckst upp för här i Efesarbrevet. Och ikväll och imorgon så vill den alltså bara bruka tio till det första förhållet. För det är det första och det är det största och det är det finaste förhållet som omtalas i Bibeln. Det är förhållet mellan hustru och man. Då är jag är inte i stand till att så säga det, men jag ska i alla fall pröva. Det enaste som binder hustru och man, och inte bara binder dem, men i kraft, den enaste kraft som kan binda en främmande man med en främmande kvinna och göra dig to till ett, den enaste kraft som Gud har gett till att göra sånt underverk, det är alltså kärlekheten som har den makt. Det är inte något annat. Alltså när jag gifte mig, ja, så hade jag peiling på att det var något som hette äktenskapslov i det hela datt. För jag hade inte gått på någon vidaregående skola, och om konen min visste värre, så hade vi i alla fall inte snackat om det, för hon hade gått på Framnäs, och där lärde de gärna folk upp till något sådant på husmorskolan. Men jag hade inte gått på något sådant, men jag tror inte jag hade peiling på det där grejen nu. Men alltså oavsett vad det stod i loven, alltså vad slags grejer jag gick in på, det var i alla fall inte på grundlag av någon äktenskapslov som var gett ut av Stortinget. Men alltså det enaste som förte oss två i samman, alltså hur var jag förtjusvåld av ett främmande släkt, och jag var ifrån ovan i Åne och var helt främmande för dig. Men allikevel så blev med två forente i sammen på den fineste og den flotteste måte som det er, altså forbindelser mellom mennesker. Altså det var en forening som gjorde to til ett. De to skal være ett, sa Gud, og sannelige meg altså. Vi har Salomo, kong Salomo, han skrev 1004 sanger, tror jeg det var det står. Men altså av de 1004 sangene så er det en sang som er skreven i Bibelen, som heter Salomos høysang. Og høysangen, det er altså av de 1004 sangene som han skrev, så er den sangen toppen. Det er høysangen. Det går ikke an å komme høyere og synge om noe større og noe herligere og noe bedre enn det som Salomo synger om i sin høysang. Og det eneste innholdet i Salomos høysang, det er altså kjærlighetens makt til å forene til og med en hvite konge med en svarte jenta. Kjærlighet ved første blikk, altså. Altså, Sulamit, sort er jeg, sa. Og David, han altså var hvite som jeg og deg. Men til tross for det, så ble de to altså glad i en annen, og de ble ett. Og derfor så slutter han denne sangen med at kjærligheten, det er den som er sterk som døden, og den er som en herrens lue, så ingen kan slukke, altså. Det er noe for meg. Og når den sangen da begynner, altså jeg har altså en masse med bibeloversettelser, og de er ikke like nøyaktig alle. De er skrekkelig gode å ha, altså, å bli lokalt kjente med det du er mest glad i. Men altså, denne her som jeg har, jeg er mest glad i den. Og den har ord på seg i verdensmålestokk å være en av de mest, altså beste, troverdige, så det har luknes beste for oss å oversette det, sier mange, altså. Men til tross for det, så forandrer det på det hele veien, og de gir ut nye. 1930. Og i 1930 så begynner Salomos høysang. I 1930 år sett. Han begynner ikke sånt i den bibel som du har. Jeg kan si alt på forhånd. Altså, for de syns det, jeg vet ikke hva de syns. Altså, de som oversetter, de står jo i fare for oss og så oversetter sånn som de tror det skal være. Gjør det i beste mening. Men i min så står det, og det altså er det i mange engelske og andre bibler, står det. Det begynner sånt. Salomos høysang, det er overskriften. Og så begynner det. Han kysser meg med kyss av sin munn. Og oversett til godt norsk, så betyr det, han elsker meg. Han legger sin elsk på meg. Det er ikke noe han sier, men altså, han kjærtegner meg. Han kysser meg med kyss av sin munn. For første gang så opplever denne svarte sula mitt at den hvite kongen er blitt glad i henne. Han elsker meg. Det er han som elsker først. Så elsker hun han igjen. Det ble et gjensidig forhold der. Han vant henne. Og det sangeren synger, vi har noen mange vidunderlige fine sanger, men en sang har en sånn strofe. Det var kjærlighet, brennende, herlig og stor, som brakte meg frelser til deg. Nå hadde altså nå går det an å lese Bibelen, og de leser den sånn fremdeles, altså. Og hvis du leser den på den måten, altså, så skal jeg si at Kristus lyser ikke mye for deg, da sover du. Og det er mange som leser Bibelen fremdeles på den måten, altså, at Gud har sagt, og det er det første og det største bud i loven, i den gamle pakt, at du skal elske Gud av alt ditt hjerte, av all din makt og av all din hu. Men Gud har første gangen til gode så opplevd oss å se det. Det var aldri. Alt det som loven sier, den sier han til deg som har loven, for at en hver munn skal bli lukket. Klarer han ikke lukke munn på deg? Altså, tror du fremdeles altså, at du elsker Gud av alt hjerte, av all din makt og av all din hu? Jeg har fått en lukket munn, og jeg står skyldig for Gud. Men jeg er kommet til troen på at Gud, han elsker meg, og han er kjærlighet, og han elsker meg i fri evighet, han elsker meg før jeg var skapt, og han elsker meg. Jeg kjenner en venn som fra evighet av har elsket og elsker meg enn. Det er andre oversettelsen som står der i denne høysangen, altså at om han ville kysse meg, om han ville elske meg, ja, det er noe helt annet. Men altså, det er ikke noe sånt åpent spørsmål i Bibelen. Bibelen åpner klart og tydelig med at han elsker oss først, og det er ikke noe tvil om det. Han elsker oss. Og han elsker den enkelte, han elsker den som svarte, og han elsker den som kvitte. Han elsker meg. Når vi leser det der greiene, og leser sånn noe, Salomos høysang, og hva som helst ellers i Bibelen, så sier Efeserbrevet her, at da tenker Gud på Kristus og på menigheten. Når dere snakker om mannen skal forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to, mannen og hustruen, de skal være ett. Når han sier det, så når Gud sa det, så tenkte Gud på Kristus og på menigheten. Tenk om jeg og du kunne våkne opp for den dyrebare sannheten, at har han elsket oss først og lagt sin kjærlighet på meg, og fått det igjen som man attrådde og håpte på og ventet på når han ble glad i deg. Ja, når jeg ble glad i denne jenta som gikk på Kjøsvold, så var det høyeste og det eneste begjær jeg hadde i denne verden. Det var at hun kunne svare det samme. Så jeg sa til henne, jeg elsker deg, men hun ville si at hun elsker meg. Og det er det høyeste. Så Jesus, Guds sønn, kan få oppnå her i denne verden med oss mennesker, det er å få vekke en gjenkjærlighet så at han og du blir rett. Det er bare kjærligheten som kan gjøre to tett. Det er det fineste. Og det har ingenting med blodets bånd, og det er ikke slektskapsbånd, og det er ikke noe. Det er to fremmede som blir glad i en annen, og så er det ett. Når det gjelder Adam, så var han et forbilde på Kristus. Det står der i Romerbrevet 5:14. Adam var et forbilde på Kristus som skulle komme. Og når Adam var et forbilde på Kristus, så var Eva et forbilde på menigheten som skulle komme. Og det som er sagt om Eva svarer nøyaktig til det som er sagt om menigheten i det nye testamentet. Her i Efeserbrevet, spesielt i Efeserbrevet, som jeg leser fra. Derfor sier skriften at jeg og du skal bli våken for denne vidunderlige sannheten. At vårt forhold til Kristus, det er at når menigheten og Kristus er ett, så er det ikke bare hele menigheten, sånn, de felles flokk så är Lammets hustru. Men Korintierbrev 11 och det andra vers säger att den enkelte i menigheten, den enkelte av dessa kommande troen, de är blivit trolovet med Jesus Kristus. Som jag blir klar igen. Han älskar mig först och så älskar jag han igen. Och jag ska vara försiktig med oss och snacka om, alltså, om jag älskar han mer än andra, så Peter sa en gång. Om jag älskar han, jag har han i alla fall kär. Du vet att jag har dig kär. Då var det så flera spörsmål. Jag kan inte rosa mig av att jag älskar Jesus mer än det andra. Men så man har en sång, jag tycker inte så sjunger han egentligen, han Georg eller en Sigo. Så svag en genklang av din kärlighet. Det är det som kom ifrån oss. Man kom aldrig upp till dig höjden som han, när han älskar oss. Nu ska du höra. Åh, härlighet lika väl alltså. Detta är alltså det som Kristus ska lysa för oss. Och då vaknar jag alltså. Jag kvicknar till och är med full bevissthet alltså. Detta är stans. Därför skriver skriften: vakna upp, Arnold. Här är det något som ska både få väcka dig, och här ska du få något som ska hålla dig våken, alltså om du blir gammal eller som Metusalem alltså. Så kommer inte detta till. Du kommer aldrig att sovna av mer. Inte planer i denna värld. Och en som ska klara att hålla dig våken. Och nu ska du höra något av det mest. Det är inte något. Det är bara det som står. Jag ska bara göra uppmärksam på vad som står. I första Mosebok, det andra kapitlet och det 21 vers, så står det om Adam att Gud lät en djup sömn falla över Adam. Och mens han sov så tog Gud ett ribben utav sidan på Adam och så byggde han en kvinna och ledde henne till Adam. Det berättar för det första att denna kvinnan, hon är skapt och är av Adam. Adam, när han blev skapt av Gud, så blev han skapt av jord och av moll. Men när Eva blev skapt, så blev hon skapt av Adam, av ett ribben ifrån han. På tillsvarande måte. Jag förrän säger det, så är alltså det ett oomtvistligt faktum, alltså att i första Korintierbrev 11 så står det i det åttonde verset att kvinnan är av mannen. Och det så ändå läser, när man får det utlagt, detta är skreven om Kristus och menigheten, så läser jag det slik att menigheten, den är av Kristus. Hade inte Kristus, Guds son, gått till Golgatas kors, så hade han förblitt av vore alene. Han hade vore Guds enbarn och son. Utan att kvetekodden fäller i jord och dör, så blir det alene. Och nu berättar Bibeln alltså att det var Adam som blev skapt först och inte Eva. Och när Eva blev skapt, så blev inte Adam skapt för kvinnans skull, men Eva och kvinnan blev skapt för mannens skull. Ja, sånt står det. Och när då läser det alltså att jag tänker här med på Kristus och menigheten, Ja, då alltså, du händelse alltså. När Adam var skapt först så var han skvätt alena. Och Bibeln säger det, och Gud säger det alltså, att det är inte gott för människor att vara alena. För när Gud skapte Adam, och när Gud skapte människor i första Mosebok 20:20 har sagt, så skapte han dem till man och kvinna. Så när Adam var skapt först och var alena, ja, så var han bara, så var han alltså inte fullständig alltså, han var inte komplett. För när han var skapt, så var han, så var det människor skapte till man och kvinna och inte var alena. I Salomos ordspråk, det åttonde kapitel och det tredje vers, där står det att för allt var skapt i evighetens världen, så var Guds son faderens lust. Han lekte alltid för hans åsyn, han var till faderens behag, och han var faderens hela opphåll. Far, Gud far var alltså helt tillfreds med den enborne son som han hade. Men så var det något som var annorledes när det gällt sönnen. För då står det alltså att, men min lust, den är i människornas barn, och det existerade inte. Då var alltså Guds sön alena. Och det var inte gott för Guds sön att vara alena. Faren, han kunde ha det gott. Gud fader kunde i evighet ha det gott. Men alltså Guds son kunde i evigheten inte ha det gott för hans lust. Den var inte tillfredsstilt med att vara hos far. Hans lust var i människornas barn. Hans lust var att ha ikona, en hustru. Och det var inte skapt den så. Och då står det i Bibeln att kvinnan blev skapt för mannens skull. Och menigheten, den kom till existens för Kristi skull. Så jag må ju säga det alltså, att när jag läser detta och blir alltså väckt upp för denna sannheten, så lyser ju Kristus för mig på en vidunderlig måte. Tänk alltså att jag är, att jag existerar, bara min existens, och ved det att jag tror på han och har blivit vunnen vid hans kärlighet, så är jag till tillfredsställelse för han. Jag gör Guds son komplett tillfreds, för alltså utan menigheten och utan den enkelt av oss, så ville han vara utifrätts. Du världen för en menighet, Matteo. För Jesus dö, så offrar Gud sin son, den enbarn. Han älskar världen så. Och han sände sin son, den enbarn, till denna världen. Och han fick han aldrig mer igen. Han offrar sin enbarn. Han kom aldrig tillbaka igen till himmelen som Guds enbarn och son. Men när han stod upp igen ifrån de döda, efter den dype sövnen som han hade varit i de tre dygnen, så stod han upp på första påskedag. Och när han stod upp ifrån de döda, så stod han upp som den första födda. Och nu är det ifölge Hebreerbrevet, det 12 kapitel och det 23 vers, så är det alltså plötsligt blev en menighet av första födda. Så nu har han fått, nu är han inte alena längre. Det var inte gott för Guds son att vara alena. När han var kvetekoden, så var han där bara ett kvetekoden. Men när han fallt i jorden och dö, så ble kveitekornet til altså en masse med frukt, og alle de som tilhører menigheten og alle de som frelst, de førsteføtte på samme måten som Jesus førsteføtte, med en frukt av hans død og av hans oppstandelse. Så i dag lyser Kristus for meg på den måten at jeg hans lyst. Det var bare jeg og sånne som jeg som kom til troen på han og sier, jeg elsker deg Jesus, jeg har deg her. Det bare de som hans lyst. Det var det han hadde lyst til, at det var noen som ble glad i han, som ikke var fremmende, men som ble ett med han. Ja, det noen som lyser. I tillegg til de to tingene, så det en tredje ting som sagt om Eva, og det det at hun hadde det samme livet som Adam hadde. Når Adam fikk liv, når Gud skapte Adam, så lå han livløse på jorda. Han lagde han av moll, av støv, med et legeme som var livløst, altså som lå på batchen. Og når det var ferdig lagt, så blåste Gud livets ånde i Adams nese, og han ble til en levende sjel. Men når Eva ble bygd av ribbeinet til Adam, så fikk ikke hun et nytt liv som Gud blåste inn i henne. Hun hadde samme liv som Adam hadde. Et liv jeg nå eier, så det samme som Jesus. Gud har gitt oss evig liv, 1. Johannes brev 5:11. Gud har gitt oss evig liv, og dette liv det samme som Guds sønn. Så du store all verden, altså, så når Kristus altså lyser som den som levende, ja, så har jeg samme liv som han har. Ja, jeg synes det lyser voldsomt, jeg, altså. Jeg vet ikke om jeg våger å si det. Det har jeg sagt så mange ganger, bare den her stigningen for det, og topper og alle mulige ting, altså. Men altså, at det er stigning, det i åpenbarelsen, det det altså. Når det ble sagt til Adam av Gud, når han var alene, han var skvett alene, Gud hadde latt alle skapninger gå forbi han, altså. Og når han hadde fått alle forbi seg, så sa han det at han fant ingen som var hans like, uansett hvem det var han så. Men så står det at Gud sier, når han ikke hadde det godt når han var alene, så sier Gud til han, jeg vil gjøre deg en medhjelp som din like. Ja, det var altså sagt av Adam. Jeg vil gjøre deg en medhjelp som din like. Og når det står om Adam og Eva, så står det at Gud velsignet dem. Han velsignet dem. Både Adam og Eva, de hadde felles velsignelse fra Gud. Og når det gjelder oss, så det nøyaktig på samme måten ifølge Efeserbrevet 1:3, at Gud har velsignet oss med felles velsignelse med Kristus. Så han har altså, Gud har gitt Kristus, eller han har bygd en menighet til Kristus som hans medhjelp og er hans like. Og den velsignelsen at vi er hans like, ja, hvis ikke det kan få det til lyse, så vet jeg ikke altså, hva lys er. For det lyset, det stråler altså. 1. Johannes brev, det 4. kapittel og det 18. vers, der står det i siste delen av verset, at således som Kristus er, er og vi i denne verden. Så jeg skal si altså at Kristus har fått en like, en make som er han like. Og så kunne det vært sagt mye mer om det, men altså, denne kvinnen sa at han fikk, skulle ikke bare være hans like, men hun skulle være en medhjelp. Og når det gjelder menigheten, så er den Kristi like. Vi er han like, mens vi er her i denne verden. Og så er vi hans medhjelp. I 2. Korintier brev 5:20 så står det vi ber i Kristi sted og vi er Kristi sendebud. Men i det første brevet som Paulus skrev til Timotheus, det 3. kapittel og det 15. vers, så står det at menigheten er sannhetens støtte og grunnvoll. Så når Kristus vant seg sin menighet ved å utgyde sitt eget blod, så fikk han seg altså en menighet som er hans like og som er hans medhjelp, som det ikke er altså å fungere sånt her i denne verden, altså det som skulle være for oss til å tenke på dette her, så går mer og mindre i oppløsning, så er i alle fall forholdet det at menigheten, det er en støtte for sin mann, for Kristus. Ja, det er stilt et spørsmål i Salomos ordspråk, i det 31. kapittel og det 10. vers, en god hustru, så står det i tankestrek, hvem finner vel henne? Jeg er i alle fall overbevist altså her jeg står at Kristus, han fant seg en god hustru. Menigheten er en god hustru for Kristus. Han gleder seg. Når han led tålmodig på korset, så var det for den glede som ventet ham. Han skulle få seg en like og en make, en ekte make som var nøyaktig like han, skulle være akkurat som han var en førstefødte, så skulle altså hele menigheten være førstefødte. Så jeg skal si han fant han en god. Så jeg må si det altså at det lyser godt opp å ha en sånn frelser som er min egen mann. Og jeg er trolover med han. Så kommer det altså i den femte tingen, og så kommer vi til alle ting i Bibelen, den år sin fullkommenhet i det 7. Men den femte tingen som er sagt om Eva, det var at, og om kvinnen, det er at Eva var Adams ære. Kvinnen er mannens ære, står det i 1. Korintier brev 11:7. I den svenske Bibelen, så det har jeg også, og den er sabla god som betyr denne, og det sa jeg i tillegg til den norske. Og når det står det att kvinnan är mannens ära, så står det på svenska att det avspeglar mannens härlighet. Menigheten avspeglar Kristi härlighet. Du har det samma alltså med sol och mån. Alltså sol och det är Gud, det är Kristus. Och månen, den är svarta och kalle och dö i sig själv. Men den har i alla fall en ävne till att avspegla sol och sig härlighet. När man ser månen och lys ifrån månen, ser det lys ifrån solen, så speglar sig ifrån. Och det är romantiska grejer alltså, att vandra i månaskin om fullmåne, speciellt om vintern när han är så låg och råger. Och jag måste säga det alltså att menigheten, det är alltså den som avspeglar Kristi härlighet här i denna världen. Inte bara det, men alltså i detta Efesierbrevet så står det i det första kapitlet och det sjätte verset: vi är inte borde, jag blir deprimerad alltså när jag läser om allt jag borde vara och inte är, men så blir jag alltså så uppbyggd och alltså i hundra, då tänder jag på alla plogarna alltså när jag läser om det jag är och det som jag önskar vara. Vi är till pris för hans nåde, hans nådes härlighet. Och är det något jag önskar här i denna världen, så är det bara till pris för Kristus. Och här är det alltså något som jag är. Jag är till pris för hans nådes härlighet. Men hvis det begynner så snacka om alltså något annat än hans nåde, så är det inte mycket till pris för han. Men allt, kunde citera det grumme sanger, så snacka om det samma där, men ska göra det. Jag ska lära det vara. Jag ska gå till det sjätta. Härlighet, lika väl alltså. Ja, det må jag säga. Det är härlighet över härlighet. Eva, hon var upptagd av och täckas Adam. Ska du höra alltså översätt till det nya testamentet, så står det i första Korintierbrev det 20 kapitel och det 34 vers: den gifte kvinna har omsorg för att täckas sin man. Och den så är alltså trolova med den Herre Jesus Kristus, att han är min man och med min tillkommande bryggom, så ska han bli min man i all evighet. Jag är trolov med han. Och ifrån det ögonblick men blev trolov, förlov alltså. Här så är det alltså luft med det andra. Jag minnes när han var i den där ungdomstiden och förlovelsestiden, när jag blev förlovad, skedde en våldsam förändring. Men alltså jag var alltså ute, flöj kvabitsens bidiga kväll och något, så himma såg de mig inte i det hela tattet. Jag var konfirmerad alltså, varken kväll eller något, de såg mig om dagen alltså. Men de kvällarna och nätterna då var de lagda när jag kom hem. Men så blev jag förlovad och så var vi ute på åker. Ska gått alltså, det var där, så jag har nu förbrukt hus när jag hade min åker. Och så ledde till kväll, så säger han far till mig: ska du inte ut och fly ikväll? Nej, jag slutar att fly, sig. Ska du inte ut? Så du må bara gå, så du tränger inte vara med här. Nej, jag ska inte ut ikväll. Kväll så har hänt, så jag är förlovad, så. Så nu alltså flyr jag inte längre. Och jag är bunden. Och det var inte några plikter som vänt mig, men det var Det var kärlekhetens frivilliga bånd. Och när hon reste på skolan var vecka ett år, så var jag hemma. Alltså flydde inte, jag var ute en kväll. Jag var hemma. Du stod väl där. Första Peter, tredje kapitel och det femte versen. Där står det om de heliga kvinnor, således prydar de sig att de underordnar sig under sina egna män. Och den ena som jag alltså önskar att underordna mig, det är den Herre Jesus Kristus. Jag är förlovad med han. Och jag är alltså lika förpliktad som han skulle vara gifte med han. Han lyser som min egen man. Så kommer det tjugonde, och då går en rätt till himmels alltså. Och det är alltså fullkomlighet. Nu ska du höra. Eva, hon hade nöjaktigt samma hem, sa den. Och det redan alltså mycket gott att säga om. Men det ska jag inte säga så mycket om. Men jag ska säga någon skriftsteder. I Ruts bok, det första kapitlet och det nionde vers, så står det: Herren, ge eder ett hem. En vär i sin mans hus. Och du härlighet alltså. Ja, det säger jag härlighet. Det ska gå tillbaka till den där den höjsangen som är toppen av alla sanger. Du går aldrig an att skriva någon alltså högare sang än höjsangen. I det första kapitlet så står det i det fjärde verset att det där händer något. Och jag har upplevt alltså på det jordiska planen alltså något tillsvarande. Det har hänt det alltså att den här svarta sulamit som kong David hade blivit glad i, så står det: kongen har fört mig in i sina kammer. Så när alltså den här svarta sulamit blev fört in i det som var kong Davids, så var det Davids sina kammer och Davids ett hus och Davids ägt allt tillsammans. Men plötsligt så säger hon alltså i det 17 verset och ser sig om in i huset, så säger hon: bjälkarna under taket i vårt hus, det är jag sedra. Hon går in i kong Davids hus, och när vi kommer in så är det inte Davids hus längre, men då är det vårt. Jesus, han har inte säräge, det är bara fällesäge. Så den så Herren vinner som sin, så blir glad igen. Han älskade mig först och så älskar jag han igen. Och det är to ett. Och han har inte säräge. Det fäller sig. Och Jesus sa: allt mitt är ditt. Vad syns du om en sån man? Lyser han för dig? Får du lyst på någon annan man? Får du lyst att vara trolösa? Han är min glädje. Han är min sang. Han vill jag prisa livsdagen lang. Inte det han ger, men han är min glädje. Han är min sang. Och det som Gud har sammanföja, det ska ett människa icke avskilja. Att det inte går slik här i denna världen, det vet man. För allt går i upplösning här i denna världen. Men det går aldrig i upplösning hos Gud alltså. Han har aldrig skilsmissa. Han har aldrig skilsmissa. Han går aldrig ifrån dig. Själv om kjærest venn de svikter, aldri svikter deg, Guds sønn. For en trofast ektemann, han lyser med trofasthet og kjærlighet og godhet, og alt som er hans, det er mitt, det er felles eie. Jeg synes altså at det er bare ett ord som passer, sier han, ja. Det er ammen, og så kunne han føre til litt, så du kunne kvette til litt. Er det rart at jeg roper halleluja inniblant? Synger han Karsten og hakk i hel? Ja, synes du det er rart? Jeg er hakk i hel til den Herre Jesus. Og jeg må si det altså av og til så koker det over av takknemlighet. Vi er kommet til hans hus, samlet i hans navn, for å tilbe han. For å tilbe han. Ikke for å be om mer, for alt hans er mitt. Ja, det var den første begynnelsen. Så fortsetter vi med mannen. Dette var hustruen, for hun ble nevnt det først. Gud er høflige, han sier hustru og mann, ikke mann og hustru, hustru og mann, og ikke foreldre og barn, men barn kommer først og så foreldre, og ikke herrene først, men tjenerne først og så herre, og ikke generalen først, men soldaterne først, stridsmennene og så herrføreren. Han er annerledes enn alt i denne verden. Herre Jesus, jeg føler en innerlig trang til å takke deg for min del, for at jeg var blant de som var så heldige at jeg oppnådde å nå å være tilhører under noen av dine tjenere som kunne åpne skriftene for meg på en sånn måte som du har gjort og fortsett å gjort. Når du får nødt til å lukke opp i dør, så kan du lukke den opp alene etterpå. Du åpnet skriftene ved at du sa det var om deg det skrev. Herre Jesus.